Vi ska nu tala om Kristi förnedring eller Kristi utblottelse. Och det är oerhört viktigt att vi tar upp den läran, för det finns så många falska läror i detta ämne. Och vi har det klara bibelstället för läran om Kristi utblottelse, Sedes doktrine. Detta klassiska bibelställe, det är Filipperbrevet 2, 5-8. Filipperbrevet 2, 6-8. Och vi ska läsa den del som handlar om Kristi förnedring. Och det börjar med 5:e versen. Filipperbrevet 2, 5, 6, 7 och 8 ska vi läsa. Och lyder orden så: var så till sinne som Kristus Jesus var. Och så bör man översätta: fast den han var till i Guds skepnad, räknar han icke jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes mått att vara så som en människa, och ödmjukade sig och blev lydig in i döden, ja, in i döden på korset. Då har vi, detta handlar om Jesu förnedring, Jesu utblottelse. Och innan vi går att utlägga texten, själva huvudstället för läran om Jesu förnedring, så ska vi tänka på ett ord ur aposteln Jakobs brev. Där står det att hos Gud finns ingen förändring. Hos Gud äger ingen förändring rum. Jakobs brev 1:17. Det vill säga, Gud förändras inte. Vi vet att vi förändras, vi människor. Vi blir gamla och slits ut. Vi förändras. Gud förändras icke. Gud är oföränderligt densamme. Och därför lär oss Bibeln detta, som finns: hos Gud finns ingen förändring. Och det heter också om Jesus Kristus: Jesus Kristus är densamme igår och idag så och i evighet. Så som det heter hos Hebreerbrevet. Sanningen om den evige Gudssonen som är och som var och som skall komma. Sanningen om honom som är alfa och omega, A och O, begynnelsen och änden. Uppenbarelseboken 21:6. Ja, denna sanning om honom är nedlagd i skrifterna. Och där står skrivet att han, Jesus Kristus, är densamme, oföränderligt densamme. Men lärare som har talat Guds ord, så om sådana lärare säger Hebreerbrevets författare att sådana lärare har slutat sina dagar. Tänk på dem och efterfölj deras tro, manar han. Ja, också pastorerna slits ner. Pastorerna förändras och pastorn läggs i graven. Men så är det inte med Jesus Kristus. Han lever. Han är densamme. Den gudomlige läraren Kristus Jesus, han säger: jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken 1:18. Han som predikade i Galileen och korsfästes utanför Jerusalem, och som själv säger till Johannes aposteln: frukta icke, jag är den första och den sista och den levande. Han sa också till sin apostel som befann sig på ön Patmos: för Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörds skull, så säger han, jag var död. Kristus undervisade alltså sin apostel, som säger om sig att han med de andra lärjungarna hade del i bedrövelsen. Kristus undervisar sina apostel om sin död, och han tröstade sin tjänare där. Och Kristus undervisade om sin förnedring och sin utblottelse. Jag var död. Det är förnedringens djup. Djupare kom inte Jesus i sin förnedring. Och om Kristi utblottelse undervisar nu Paulus i Filipperbrevet 2:7. Och dessa verser som vi här har läst, det är alltså själva beläggstället som undervisar om vad Jesu förnedring innebär. Och där står det då alltså: fast den jordiske Kristus Jesus, fast den han var till i Guds skepnad, fast den han var till så som gudamänniska, så som teantropos, så räknade han inte denna existens så som Gud, så som något att utnyttja till sin fördel, utan han utblottade sig själv istället i det att han antog tjänarens gestalt. Han trädde fram så som allas tjänare och dräng. Och då han i yttre mått hade blivit funnen att vara så som en människa, så ödmjukade han sig och blev lydig in i döden, ja, in i döden på korset. Kristus trädde inte fram som en fältherre som skulle i triumf föras i vagn genom Galileen och Jerusalems gator för att hyllas av människor. Han kom inte till världen för att låta hylla sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. I gamla kyrkböcker står det, på många står det titeln det är dräng. Den titeln har försvunnit nu för tiden. Det är ingen som vill kalla sig dräng och tjänare. Men Jesus, Gud av Gud, sann Gud och sann Gud, han blygdes inte. Han trädde fram såsom allas dräng och tjänare. Han kunde ha begärt att hyllas av änglars legioner och människors massor, men han ville icke detta. För han ville gå i lydnad av sin himmelske fader. Han ville gå korsets väg. Kristus Jesus, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Här har vi sammanfattningen, det djupaste ögonblicken i Kristi förnedring. Och ändå vet vi att Kristi förnedring till omfattar hela Kristi liv. Redan på den åttonde dagen så skar kniven i pojken. Han blev ställd under lagen. Och han ville detta. Han förnedrade sig själv och ödmjukade sig själv. Kristi förnedring, allt detta drabbade honom under hans kötts dagar, heter det i Hebreerbrevets 5:e kapitel och den 7:e versen. Det vill säga under hans förnedringstid. Och detta att härlighetens herre korsfästes, ja, det är det svårförståeliga i tron. Det är trons hemlighet. 1 Kor 2:8. Detta korsets hemlighet, det var för greken en dårskap och för juden en stötesten, men för kors oss kristna är korset livets källa. Där springer livet fram. En korsfäst Kristus, i dennes person och verk vilar trons hemlighet. Och aposteln säger: vi talar därför Guds hemliga visdom, när ämnet nu är Kristi förnedring. Kristi utblottelse och Kristi förnedring, om allt detta svåra som skulle drabba honom, säger Jesus att det måste ske. Människosonen måste gå till Jerusalem, och lida mycket och han skall bli dödad. Men på samma gång är det viktigt att det sägs att Kristi utblottelse är Guds, är Kristi egen viljehandling. Han ville ju själv detta. Hur han säger, jag måste genomgå detta. Men han ville genomgå det. Och han sa till sina lärjungar, se vi går nu upp till Jerusalem. Väl medveten om vad som skulle ske, gick han dit upp. Han utblottade sig själv. Hans utblottelse är hans egen lydnadshandling. Kristus utblottade sig själv, inte för sin egen skull, utan han förnedrade sig själv. Och detta skedde för vår frälsnings skull, så som det heter i den nicenska trosbekännelsen. Han förnedrade sig själv. Och vad består då hans utblottelse? Ja, just i detta. Kristus Jesus, den människoblivne Gudssonen, trädde i sitt jordiska liv fram. Han trädde inte fram som gudamänniska, inte i Guds skepnad, utan han trädde fram som en vanlig människa. Han trädde fram som en vanlig människa. Han kunde ha uppträtt så som han framträdde på förklaringsberget. Han kunde ha framträtt i sin gudomsglans hela tiden. Så som på förklaringsberget då Petrus, Jakob och Johannes såg den gudomliga strålglansen lysa igenom. Den gudomliga härligheten som Jesus själv hade hållit tillbaka, den lyste nu fram för de tre lärjungarna. Och så stor var Petri förskräckelse att han inte visste vad han skulle säga. Och på förklaringsberget skedde detta, att Jesus förvandlades inför dem. Han ägde ju gudomen också när han gick där så som den dolde människosonen. Han ägde gudomen helt och hållet. Men nu inför sina lärjungar visade han gudomsglansen. De såg för sina ögon hans gudom. Och då de sedan lyfte upp sina ögon så såg de ingen utom Jesus ensam. Lägg märke till att det inte är Guds väsen som förvandlas. Det är inte Guds sonens väsen som förvandlas. Sådana förvandlingar berättar hedniska gudamyter om. Att gudar kunde träda fram i olika skepnader. Nej, det är Jesus som förvandlas. Det är Jesus som träder fram i sin gudomliga strålglans. Gudomen äger han alltid. Och när Jesus gick ner från berget, ja då heter det, det såg ingen annan än Jesus ensam. Det såg bara den ensamme läraren. Då var hans gudomliga väsen inte mindre gudomligt. Han ägde hela gudomens fullhet också då. Han höll endast tillbaka och dolde den för lärjungarnas ögon. Det var alltså endast hans yttre framträdande som var annorlunda nedanför berget. Nu var han i yttre måtto så som alla andra människor, men han ägde Guds skepnaden. Och vi kan tänka på Jesus i Getsemane. Har ni tänkt på den berättelsen? Jesus ska snart gripas. Men när Jesus säger till den som söker honom, när han säger, vem söker ni? Det är jag. Jag är. Då lyser gudomen fram för en kort stund, den gudomliga härligheten. Och det heter, då vek det tillbaka. Det föll till marken. Varför höll då Jesus gudomen tillbaka? Så att den ej trädde fram annat än vid några tillfällen. På förklaringsberget, i hans tecken och under, vid Getsemane, när Jesus sa det gudomliga Ego ej mi, jag är. Varför lät inte Jesus sin gudom träda fram vid flera tillfällen? Jo, därför att han visste att han skulle, det var för vår frälsnings skull, han skulle låta sig bespottas. Han ville förnedra sig själv. Han ville bära fram korsoffret. Han förklarade ju också själv i sin förnedring att han behåller makten. Han säger själv: jag har makt att giva mitt liv. Ingen tar det ifrån mig. Jag giver det av fri vilja. Johannes evangeliet 10, vers 18. Alltså, all makten, all vetandet och allestädes närvaron, alla dessa gudomliga egenskaper ägde den förnedrade Jesus. När han vandrade i Galileen ägde han all makten, allestädes närvaron, och han ägde allvetandet. Människorna grep honom, slog honom, spottade på honom, naglade honom fast vid korset. Och så sa människor i triumf: se mannen. Men det var härlighetens herre som korsfästes. Till Kristi utlåtelse hör emellertid också tiden före. Före, inte bara tiden till, om, vid hans död och begravning, utan också tiden från och med födelsen. Vi kan tänka på vad som hände på den åttonde dagen. Hur Jesus gick in under lagen, ställdes under den och lät sig för vår frälsning skull omskäras. Och då han underkastade sig omskärelsens sakrament, då skedde detta inte för att han behövde i sin person upptagas i Guds nådeförbund, utan det skedde för att han skulle uppfylla Guds lag i människornas ställe. Hans omskärelse är en del i hans försoningslidande. Världens syndaskuld var lagd på honom ända från hans födelse. Och så omfattar Kristi förnedring tiden från hans födelse fram till begravningen. Men vi ska veta detta, att själva födelsen som sådan, själva hans inkarnation, själva hans människoblivande, inkarnation, människoblivande, att människoblivandet som sådant inte innebär utblottelse. Det vill säga att Guds son antog kött och blod, antog mänsklig natur, innebär inte att hans gudom blev skadad, så att vi i sonen skulle äga en handikappad och skadad Gud. Nej, säger Jesus, jag och fadern, vi är ett. Efter gudomen är Guds enfödde son i sin antagna mandom. Han är Gud, av samma väsen som fadern. Och denne evige Guds son, som var den andra personen i gudomen, han utblottade sig och antog tjänarens skepnad. Men själva hans människoblivande som sådant innebär icke en utblottelse i egentlig mening. Visst är det sant att Guds son blev fattig för att göra människor rika. Men denna fattigdom ser en kristen inte i sonens gudom, som skulle vara sonen i sin gudom vara fattig, utan kristen ser detta i sonens antagna mänsklighet, då han utblottade sig och trädde fram i tjänarskepnad. Och därför måste vi som tror på Bibeln och läser bibeltexter, vi måste förkasta en så kallad kenotisk kristologi, en kenotisk kristologi. Det vill säga, en lära om Kristus, enligt vilken han skulle ha uttömt sig på sina gudomliga egenskaper. Vi avvisar en sådan lära. En sådan lära om Kristus, att han under sitt kötts dagar skulle ha uttömt sig på sina gudomliga egenskaper. Kristus Jesus utblottade sig själv, tömde sig själv, står det i den grekiska texten. Och så ställer människor den frågan, vad var det han tömde sig på? Och då svarar människor att han har tömt sig på sin gudom. Men detta är falskt. Detta måste vi avvisa. Texten säger inte att han uttömde sig på något, utan texten säger han tömde sig själv. Han utblottade sig själv. Och utblottelsen, det är hans egen viljehandling som förkunnas. Och den som förnedrar sig så att han var lydig in i döden, han var alltså icke utblottad på något gudomligt. Utan det heter ju om honom att han är till och att han förblev i Guds skepnaden. Alltså, så som skriften säger, den talar om att den som föddes, han som vilar i Marias moderliv, skriften kallar ju honom, det är Herren som vilar i Marias moderliv. Och när vi ska dö en gång, vem ska då frälsa oss? Ska jag då kunna få hjälp av Kristus? Vilken hjälp ska jag då ha av honom om jag förklarar att han är utblottad på gudomliga egenskaper? Ja, då kan inte Kristus ens hjälpa sig själv. Är det sant att han är tömd på gudomlig allmakt? Nej. Han behåller ju makten också i Getsemane. Han kunde ha bjudit och krossat dessa som kom där med lyktor, stavar och blås. Men då hade frälsningsverket inte utförts. Han lät krossa sig själv och lät sig fängslas. Och vi kristna måste veta, säger Luther, att om Gud inte är med i vågen och bestämmer utslaget, då är vi förlorade. Jag menar, säger Luther, om det inte får heta att Gud har dött för oss, utan bara en människa, då är vi förlorade. Och så fortsätter Luther. Men vår enkla tro är den att Guds son som blivit människa har lidit dött för oss och återlöst oss med sitt blod. Ty från och med det ögonblick då gudomen och mandomen förenades i en person är och kallas människan Jesus, Marias son kallas allsmäktig och evig Gud. Och det som här sägs, det är sagt i, jag citerar ur Concordieformen, ur den lutherska kyrkans bekännelse. Och därför ska vi sammanfatta här Jesus Kristus i hans förnedringstillstånd. Ja, vem kan fatta själva Jesus hemligheten? Vi ser detta, han är sann Gud, fastän han går där som en dräng, som allas tjänare. Och denne drängen, han är allsmäktig. Och på samma gång är denne tjänare, han är svag. Han gråter och våndas. Denne Jesus Kristus är i sitt förnedringstillstånd under sitt kötts dagar, han är den allvetande guden. Och på samma gång står det i de heliga skrifterna, han växte till i visdom. Det talas om honom att han äger ett begränsat vetande, efter den mänskliga naturen. Och vi låter dessa båda utsagor stå där. Att den förnedrade människan Jesus är allvetande. Och på samma gång låter vi det stå att han växte till i visdom. Och vi låter båda dessa klara textutsagor stå där. Men vi kan inte med vårt logiska förnuft fatta hur den allvetande Jesus på samma gång växer till i visdom. Själva vårt ordförråd räcker inte till att beskriva honom. Och på samma gång är han allestädes närvarande. Han har del av allestädes närvaron. Vi kan läsa Johannes evangeliet 3:3. Nej, förlåt, det är Johannes evangeliet 3:13 ska det väl vara. 3:13. Och där står det orden: och likväl har ingen stigit upp till himmelen utom den som steg ned från himmelen, människosonen som är i himmelen. Det står väl så? Ja, det ska stå så. Det ska översättas så. Den som har gett den är faktiskt en ren förnuftsöversättning. Alltså den människosonen. Vi kan gå till Hedegård. Är det någon som har Hedegårds översättning? Där har Hedegård översatt korrekt och ger respekt för Bibelns ord. Där står det i Hedegårds översättning: och likväl har ingen stigit upp till himlen utom den som stig ned från himlen, människosonen som är i himlen. Alltså den människosonen, den förnedrade tjänare som vandrar i Galileen ut efter Galileiska sjön, den människoson är på samma gång i himmelen. Alltså det mänskliga, hans mänskliga natur har del av gudomliga egenskaper. Han äger all makten, allestädes närvaron, all visheten. Och på samma gång växer han till vishet. Så får dessa ord stå där sida vid sida. Vi får inte reducera hans gudom. Som skulle Jesus vara en lägre gud i andra ordningen. Vi får inte heller reducera Jesu mänsklighet. Utan låta orden stå där hur han växer till i vishet. Låt oss sammanfatta. När Kristi utblottelse och förnedring förkunnas. Ja, då förkunnas en stor hemlighet. Ja, det är ju som Bibeln säger. Ja, stor är denna hemlighet. Vår tro, vår religion rymmer en stor hemlighet. Gud uppenbarad i köttet. 1 Tim 3:16. Gud uppenbarad i köttet. Den inkarnerade Gudssonen, den evige Gudssonen som förnedrade sig själv. Som såg ut som en vanlig människa och som äger gudomens fullhet. Och vi ska också säga detta. Det är inte hans upphöjdhet som är svårtillgänglig och obegriplig. Det är istället hans förnedring som är ofattbar. Denne som spikades fast vid korset var verkligen Guds son. Och när därför aposteln utlägger Psaltarpsalmen 68 och förkunnar i Efesierbrevet 4, vers 9. Och förkunnar att han for upp i höjden. Och tog fångar och tog fängelset fånget. Då tillägger aposteln eftersinnande dessa ord: men han som for upp och fängslade, fångade fängelset och vann seger. Han är den som... Vad innebär detta om inte att han har farit ned till jordens lägre rymder? Det vill säga, han for ner till denna syndiga värld. Han som är segerherren for ner till denna syndiga värld. Och han lät sig förnedras, plågas, bespottas, törnekrönas, korsfästas. Och han ropade till sin fader: förlåt dem, ty de veta inte vad de gör. Och detta är trons hemlighet, vår tros hemlighet. Men det som för detta är för otron något självklart. Ja, otron säger vi måste utgå ifrån människan Jesus. Vi måste utgå från den människan Jesus. Och då säger tron, ja, människan Jesus, det är just det som är det stora mysteriet. Det stora mysteriet som vi inte kan lösa. Vår tro rymmer en stor hemlighet. Gud uppenbarad i köttet och med rätta förklarad såsom Gud genom anden. Och när vi här talar om Kristi förmedling, så kanske är det så att det är viktigt att vi tänker på denna lära om hur Kristus Jesus förnedrade sig själv och utlottade sig själv och trädde fram som drängen. Och när vi tänker på detta, då börjar vi också förstå Matteus 11:11. Och där står det orden som Jesus själv säger. Jesus sade: sannerligen säger jag eder, bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än Johannes döparen. Men den som är den minste i himmelriket är likväl större än han. Johannes döparen trädde fram som en av de många i raden av Guds profeter. Och han har det namnet om sig att han är den största av profeterna. Men när Jesus och när Johannes döparen talar, då säger han, så säger Herren. Jesus träder fram som inte bara som profet, utan han träder fram som profeten, det vill säga som den gudomlige profeten, som i sin person är den gudomlige profeten. Och Jesus talar i kraft av sin gudom. Han säger, jag säger eder, jag är. Det är Gud som talar i kraft av sin eviga gudom, av sin eviga gudsonskap. Träder Jesus fram och säger, jag säger eder. Och han säger om sig själv, jag är. Men på samma gång säger, som den gudomlige profeten talar i kraft av sin gudom, så säger också den gudomlige profeten om sig själv. Han kallar sig den minste i himmelriket. Drängen. Den minste i Guds rike, i församlingen. Det är ju en utsaga om Jesus det här. Och vi kan gå till Luthers och den lutherska bibelutläggarna. Men alla utlägger dem det så att det här handlar om Jesus som kallar sig den ringaste i himmelriket. Och ni kan gå till Odeberg till exempel, en modern bibelutläggare, som mycket klart fastslår att det är Jesu ord om sig själv. Den ringaste, som den ringaste trädde han fram. Se mannen Jesus, den ringaste tjänaren, den ringaste i himmelriket. Herren, han är Herren. Och Jesus säger också till sina apostlar, om ni tänker på det. Om ni läser, om vi går tillbaka ett kapitel och läser det 10:e kapitlet, där kan vi läsa dessa verser i 40 och 41. Den som tager emot er apostlar, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig, det vill säga han tager emot Gud, Fadern. Den som tager emot en profet, därför att han är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som giver en av dessa små apostlar endast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge, sannerligen säger jag er, han skall ingalunda gå miste om lönen. Och här kallar ju Jesus han talar just om sina profeter. Och så kommer han, och så kommer den ringaste himmelriket in på sina apostlar, dessa Guds tjänare, och han kallar sina apostlar sina små. Och så är det i Guds rike, så är det i Guds rike. Utan like är Guds rike ren i ringhetens gestalt. Det är makalöst. Drängen Jesus som är Herren, hans små apostlar som gick ut och besegrade en hel värld och hade hela världen emot sig, kejsaren och kejsarens soldater, men ingenting kunde hindra dem. De gick ut och predikade Guds rike, och så vann evangeliet segrar. Så har vi här stannat inför Kristi utblottelse och Kristi förnedring. Och vi ska kanske till sist, om vi har tid till detta, några minuter stanna inför: är det så viktigt att försvara den läran? Kan det vara så farligt med en kenotisk kristologi där man träder fram och talar om Kristus så att han har tömt sig på sina gudomliga egenskaper? Ja, då förnekar man Kristus. Jag kan bara ge ett exempel. Det var någon som nämnde här att biskop Wikström, han betraktar Jona bok som en legend och som en myt och en saga. Och att biskop Wikström har sagt detta offentligt, att man vet inte ens om Jona, profeten Jona, ens har levat. Och så var det någon som trädde upp emot honom och sa det här: men då faller ju hela Jesu undervisning också. För Jesus har ju talat om Jona, om honom som profeterade i Nineve människor till omvändelse, och hur att domen nu ska bli drägligare för Nineve än för Kapernaum. Jesus har ju lär ju klart och tydligt att Jona bok är sann, att det har hänt, och att Jona ska vi få möta vid domen. Vi ska få möta honom med det frälsta i Nineve, våra trossyskon i Nineve. Men då säger kenotiska teologer: ja, men att Jesus säger på det här sättet, du måste tänka på att Jesus under sitt jordeliv så var han ju utblottad på en gudomlig kunskap, och han utblottade ju sig själv. Och liksom en tunna blir tom när den töms, så var ju också Jesus tömd på sin gudom. Och därför kan vi inte dra in Jesus i det här. Han var ju en svag människa. Och så förnekar man Herren. Han som är Herren i Marias liv och Herren i Getsemane, och som var Herren Gud också när hans blod göds på Golgata, och som steg upp ur graven och bevisade sin gudom, och som skall komma tillbaka på den yttersta dagen. Denne Jesus som förnedrade sig under sin förnedringstid, under sitt köttsdagar, och trädde fram som drängen, den ringaste i kyrkan. Honom, denne förnekas. Men då har också människor förnekat sin tro. Då är, även om man kallar sig kristen, som man värre än en otrogen, till man förnekar Kristi korsoffers frälsande värde. Därför är det viktigt att vi läser Filipperbrevet 2 och håller läran om Kristi förnedring och Kristi utblottelse. Den läran ska förkunnas rent och klart, som det heter i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Om vi inte får förstå detta, att det är Kristi gudom som är i vågskålen. Ja, om det inte är Kristi gudom han som i sin gudom har burit fram korsoffret, ja, då är vi förlorade.